Vi skiftar mellan lyckan och svårmodet.
Här kommer det 22 avsnittet om Tyresö i en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. I det förra avsnittet berättade Göran om olika kvinnoarbeten och att man måste ha tillstånd för att äga cykel och hur Görans far cyklade hem från Västerhaninge med en nyinköpt ko som han tappade bort vid Gudö och mycket annat. Och i det här programmet fortsätter han med att berätta om att man var angelägen om att främja får- och getavel och hur det gick till. Varsågoda.
Det var ju inte alltså bara grisborsten man tog tillvara, utan man var angelägen om att främja får- och getaveln. Och det här gällde ju då import av avelsdjur för att få upp en bättre kvalitet och höja då kvaliteten på ullen. Och på slutet av 1700-talet då så infördes ett ekonomiskt bidrag till som skaffade mekaniska maskiner för spånad av ull och bomull. Så att man gick in med bidrag också för att främja det hela. Och sen kom ju då Schäffer med sin beslut här att han omtalar att ute att i varje hemman Åbo ska finnas åtminstone 2 dragar. Det här är alltså då Schäffer. Han ägde ju Tyresö slott och Tyresö gods på 1700-talet i slutet då. Så att 1772 så kom den här förordningen som från honom. Att Tyresöborna då skulle ha minst 2 dragare. Och hästarna skulle inte vara yngre än 4 år, inte över 15 år. Och att varje torpare ska ha en dylik häst. Och vid nästkommande Thomasmässa. Thomasmässan, det är ju den marknaden som är på Thomasdagen som är i december månad. Ju. Som inte kan uppvisa att han har en sån häst. Han ska bestraffas och kan bli uppsagd som torpare.
Oj, oj, oj.
Så att,
hårda bud.
Ja, han skriver då i den här förordningen också. Den här är handskriven som jag har kommit över och läst. Dragarna måste kunna utnyttjas som jorden kräver. Det är angeläget att det inte får tillräckligt med foder så att foder tillvaratas så att det inte behöver släppas på bete förrän i slutet av maj månad och så vidare. Och här står en massa om det här.
Han var rätt kunnig Schäffer, va? Han var lärare till Gustav III, var det inte så?
Han var hans lärare, ja.
Kanske inte jordbrukslärare, men ändå saker också.
Han var ju en lärd man. Mm. Och mycket god vän med Gustav III. Mm. Så att det var ju härifrån, om inte Gustav III:s kupp skulle lyckas, så var det ju från Tyresö han skulle rymma fältet ju. Ut med Schäffer.
Vad är det?
Så att det låg ju båtarna, sägs det ju, färdiga utanför Brevik. Mm. För att forsla iväg, men om det hade misslyckats.
Ytterligare material till ett program.
Det finns mycket program. Sen kom ju det här med sjukdomarna då också, att spred man sjukdomarna så straffas det, som jag sa, med 30 sparsbö. Mitten av 1850-talet så härjade inom länet mjältbrand bland djurbesättningarna. Och 1855 då dog det cirka 100 hästar, 20 oxar och 125 kor i länet. Så att den tog stor besättning utav länets djur här.
Blev inte människorna smittade?
Jo, människor smittades utav.
För mjältbrand är ju förskräckligt.
Ja, och det sista gång jag har talat om någon djur i Tyresö som dog utan mjältbrand, det var på 1940-talet. Och den nedgrev den kon i den här triangeln mellan Tyresövägen och Kyrkvägen där vid Knutbullareken i de där områdena. Ja. Och jag menar, basillerna ligger ju kvar i jorden i minst 70 år efter de är nedgrävda. Så att,
det är inte så många år sedan man befarade mjältbrandsutbrott i, jag kommer inte ihåg om det var i USA.
Nej, men vi pratade om mjältbrand här i Sverige för en 5-6 år.
Ja, det är nog det jag tänker på.
Ja, jo, men det var Det har vi gjort. Var man orsak till att smitta så var det hårt. Då fick man sitta i kyrkan antingen med ett ris framför sig eller kunde man bli dömd till vatten och bröd i fängelset. Och man insåg ju också nödvändighet, jag har ju pratat till året kanske vid något tillfälle här om att hästarna var små på 1700-talet. Då insåg man att man var nödvändigt att skaffa fram bättre hästmaterial till bönderna. Men det var inte bara, det var en baktanke också. Man ville ju ha bättre hästar till militären också. Och därför såg man till att aveshästar placerades ut på större gårdarna här. Som Erstavik, Sandemar och Årsta. Där placerade man ut hingstar. Man fick komma dit och betäcka sina ston. Och på det sättet kunna höja standarden.
De var särskilt utvalda med stora och kraftiga hästar då förstås.
Ja, just det. Många gånger var det ju då fina ridhästar också ju, som man korsade med. Och det var de här tyska hästarna som man också importerade. Och jag vet, den där engelska fullblodshingsten baron Münchhausen blev stationerad på Erstavik under åren 1873 och 1874. Där Tyresöborna hade nära till att kunna gå till. För det var ju Sandemar, Årsta och Erstavik, de ställena som var närmast för Tyresö. För det var ju inte förrän 1910-talet så ser man ju att markis Lagergren vill att kommunen eller socknen går i borgen för honom för han ska köpa en avelshingst. Vilket är lite konstigt att han behövde ha någon som gick i borgen för sig.
Fick han det?
Ja, då, självklart.
Jaha.
Oh ja.
Han var enväldig.
Det var väl inget fara att gå i borgen för markisen. Vi pratade om hushållningssällskapet. De gjorde en annan insats också på 1800-talet. Och det var eller slutet av, ja, början på 1800-talet där. Och det var att man fixade med fruktträd och sånt och visade. Det var ju så att äpplen, krikon och andra fruktträd som kunde odlas på gårdar och torp var ett viktigt tillskott i hushållena. Och därför skärpte slagen redan på 1700-talet för dem som av ondska, våld eller övermod högg ned eller förstörde de här. De fick ju då böta och 10 daler per träd kunde de få döpa eller få dömas till stockstraff vid kyrkan. Och då skulle de hålla en gren i handen. Och den där grenen var väl för att spöa dem. och prästen redogjorde då ju i gudstjänsten för vad de hade gjort för några synder. Men i vilket fall som helst så kom ju de hushållningssällskapet att skänka en massa fruktträd på mitten av 1800-talet. Det var 1000 stycken fruktträd som man skänkte till skolor och mindre bemedlade för att man skulle kunna plantera och få bättre standard på sina fruktträd och det. Krikon är ju idag ingen som pratar om och vet knappt vad det är för någonting, men det är ju en typ av plommon. Krikonträd var ju det plommonträd eller det som växte vid varenda torp förr i tiden.
Det här 1000 fruktträd, var det till i hela landet eller?
Ja, det står så här att under 1870-talet delade Svenska trädgårdsföreningen, det var inte hushållningssällskapet, det var Svenska trädgårdsföreningen ut 1000 fruktträd till bärbuskar till skolor och obemedlade jordbrukare inom riket.
Inom riket, ja.
Ja. Men jag menar, det här gick även hushållningssällskapet då i bräschen för hur det här skulle nyttjas och hur det skulle skötas och sånt.
Var krikon inte lika goda som plommon eller varför tror du de har...
De var mindre och vi hade ju krikonträn på Udby.
Jaha.
Så jag har ju käkat krikon som grabb.
Åt man dem råa eller gjorde man sylt?
Nej, ja, man åt dem ju råa. Ja, man gjorde krikonsylt på dem också. Men det gjorde aldrig min mor vad jag vet. Utan de var stora kärnor väl och vad jag nu minns. Och sura.
Jaha.
Inte lika goda vad jag kommer ihåg nu.
Mm. Ja, det måste väl vara något sånt eftersom man har upphört med att ha dem.
Ja, man upphör ju med saker när det inte är som inte fungerar så
man
bra.
Man hittar något som är godare.
Ja, just det. I en kungörelse från 1760-talet så har rådmännen i Stockholms rådkammare publicerat en skrivelse. Den är också handskriven. Och den där jävla skrivelsen hade jag svårt att tyda. Så att det tog jag hjälp av en annan Tyresöbo. En dam här i Tyresö som hjälpte mig. Och hon var duktigare på att läsa den där handstilen.
Vem var det?
Ternholm heter hon.
Aha.
Men hon lyckades i alla fall. Och i den här då ondgör man sig över det överträdelse som missbruk som sker inom handel utanför tullarna. Man noterar att månglare med handlar med varor på landsbygden med allmogen och gör upphandling av åtskilliga varor som är ämnade för försäljning i staden.
Mm-hmm.
För det fanns ju tydliga bestämmelser att alla varor från landsorten som skulle föras till Stockholms torg och hamnar för försäljning hur det skulle vara. Och det skulle vara ett visst antal mil från Stockholm. De var tvungna att skicka till Stockholm och leverera sina varor dit.
Alla varor?
Ja, alltså, ja, alla. Men eftersom handeln sker utanför tullarna då varorna ämnar för Stockholm så blir tillgången innanför tullarna mindre. Och så förlorar ju då på det här sättet Stockholms stad tullavgifterna.
Ja,
när de inte fick in dem. Och det där var ju inte så populärt. Varför jag tog med den här, det är ju så att den har underskriven av Tyresö godsets ägare, Carl Fredrik Schäffer.
Ja.
Tillsammans med några andra höga potentater. Och den här har kommit att läsas upp i Tyresö den 10 oktober 1762. Så att det finns papper på att den upplästes i Tyresö. Tyresöborna, de åkte ju in till Stockholm och sålde sina produkter. Och det gjorde man ju på 1700-talet och så vidare. Då kom ju de här milstolparna till längs vägarna.
Ja.
Milstolpar finns ju massor kvar utan sten. Mm. Men Schäffer han lät att sätta upp milstolpar i Tyresö 1769. Men de var utan trä. På det sättet så har de ju inte blivit kvar här. Och milstolpar, det skulle ju visa avståndet från Stockholm kvarts eller fjärdedels väg och halv eller hel mil från stan ju.
Mm.
Så att man visste hur långt det var från Stockholm man befann sig.
Schäffer var verkligen en föregångare.
Ja, ja, för man ser ju de här milstolparna, ja, bara nu tänker på det finns ju i Vallentuna och Täby och så vidare. Jag kommer inte på om det finns... Ja,
utanför Tungelsta hör jag för mig att det finns, ja, en det, också.
Ja. Ja, det borde ju finnas då. De som gjordes utav sten bör ju finnas kvar i alla fall.
Mm. Mm.
Men gjorde man utav trä, då är det väl mindre troligt att det är några kvar. Vad åkte man då och sålde för någonting från Tyresö in till Stockholm? Man åkte till torgerna inne i Stockholm och sålde frukt och alla möjliga. Men det blev så väldigt mycket folk på vissa torg som sålde. Så att då kom det kundgörelsen som talar om att vissa torg fick bara användas till det och det. Så att Järntorget och Stortorget, där fick inte grönsaker och trädgårdsväxter säljas till exempel.
Nej.
Däremot var det tillåtet då att sälja mjöl och gryn och kalvar och lamm och fisk och fågel och sånt där på de här torgerna. Och bröt man på det här, så fick man böta. Böta fick man göra för allt man inte gjorde. Och det får man idag med. På den här tiden också så hade vi ett angiveri. Angav du mig att jag hade varit och gjort något olagligt så fick du halva bötesiffran. Den fick du och halva gick till fattigvården eller någonting.
Ja, man tjänade på att ange, ja, sina grannar.
Just det.
Det är lite stasi över det där.
Ja, det här är Kina som de har än idag och så vidare. Det var det vanliga i Sverige.
Mm.
På det sättet så fick man reda på. Om det var någon som var bara ange den. Var man ovän med dem så var det ju lätt att ligga och lura på dem och se om de gjorde något fuffens.
Hur gjorde man då för att ta reda på att det verkligen var sant det där?
Ja, det, man angav? Det brydde man sig.
Man trodde på angivaren,
ja, helt enkelt. Ja, det trodde man säkert. Man kunde säkert tala om ett datum och så vidare. Så
vad var hemskt.
Så det var...
Behövdes inga vittnen?
Nej, det tror jag inte. Och ett annat sätt alltså att sälja och köpa levande djur. Det var ju på Ladugårdsgärd en marknad varje år. Dit man kunde åka och sälja någon ko eller häst. Och, eller köpa någon ny ko och köpa en häst. 1800-talet här.
Och det var ju stora begivenheter att
ja,
åka
visst,
till marknaden.
Hade man möjlighet att gå dit så gjorde man det. Där har väl egentligen Astrid Lindgren gjort marknaden känd för folket idag.
Hon har gjort mycket känd för svenska folket. Det är väldigt mycket man känner igen tycker jag när du berättar så. Ja. Och det var väl också vanligt att man åkte dit och sålde sin häst och köpte en annan häst.
Ja, då, visst.
Hästskojare.
Ja, då, visst.
Hör du, jag har hört talas om att man gav dem arsenik för att de skulle vara pigga just där på marknaden. Är det sant, tror du?
Ja, det är, man gav dem arsenik. Ja, det gjorde man. Och man, hästhandlarna, de satte en brännäsla bakom svansen på dem när de också. Och då sparkade hästen till. Eller strök man hästen mot tårs under buken. Då blev den förbannad. Eller förlåt, blev den arg.
Det är lite som tjuren Ferdinand när han satte sig på häftstiftet.
Ja, så,
eller
så att det fanns vissa grejer man kunde utnyttja och få hästen se pigg ut.
Ja. Var fick man arseniken ifrån? Gick det att köpa hur som helst på apoteken?
Det gick att köpa.
Det borde jag veta.
Ja, det gick att köpa på apoteken på den tiden.
Det gjorde det säkert.
Ja. Och det blev Konans torg. Tyresöborna åkte till och sålde sina varor. Och det var marknadsplatsen för Tyresöborna ända in på 1940-talet alltså. Fiskaren från Notholmen åkte väl dit på Konans torg och sålde. Och, men även så var det ju Södermalmstorg man använde sig av. Ragnar Karlsson i Krusboda, han fiskade ju då kräfter nere i vid Gammelström och i Flaten där i viken. Och de åkte han till Södermalmstorg och sålde. Så att, eller Karlsson, så det kanske inte var Ragnar, det kanske var Ragnars pappa som gjorde det i för sig. Det var de två torgen som blev för småningom Tyresös handelsplatser. Man sålde ju äggen då. Jag har markisens första frus kassabok hemma som jag har köpt på auktion i Stockholm.
Ja.
Den, i den jag tittar här, allt är ju skrivet på engelska där. Och där står ju då, hon köper ägg utav bönderna här i Tyresö och så vidare, vad de betalar och sånt. Och det är klart, det gick åt mycket ägg. Och de sålde ju på hemmaplan också. Men det överskottet åkte man ju inte till stan och sålde.
Var det, vilken fru var det? Carolina?
Ja, Lasse. Mm. Mm. Det var hon som... Hennes, det var, ja, kassaboken jag har, den är från 10-13.
Festligt.
Jag pratade med Nordiska museet här nu när de var ute här om dagen. Och då visade jag dem den här. Att, så den ville hon låna i höstet av mig. Och egentligen är det väl där den hör hemma också. Så att jag kommer nog deponera den där på något sätt.
Men du får väl ditt namn i guldskrift.
Ja, tack du. Jag lär väl förlora på kuppen nu. Ekonomiskt i alla fall, eftersom jag gav mycket och lär inte få ett öre för den här.
Betalar inte museet när de?
Nej.
De tar?
Ja, de har inga pengar. För
det är äran.
Ja, men jag menar, det ska ju, sånt här ska ju sparas för eftervärlden. Man ska inte räkna med att, och det vet vi utav erfarenhet från många andra, att när barna och barnbarna tar över så slängs fotografier och handlingar.
Då hamnar det på loppis.
Ja, antingen det, om det har, om man har tur, annars är det bara i hamnar i soptunnan.
Mm.
Men i vilka fall vi kom in här på damer och så vidare, då på 1930-talet så hade man hittat, jag sa ju då att man behövde hela tiden komma på nya grejer, nya industriella, vad heter det, maskiner och sånt. Och 1830 då hade man uppfunnit ett revolutionerande tröskverk. Vi ska ju komma ihåg då att man tröskar ju med slagan förr i tiden. Lade man ju kärven på lobgolven där det fanns antingen trampad jord ordentligt, eller om man hade trägolv, och sen slog man ju med en slaga på kärvarna så att sedeln rann ut, och sen tog man ju och siktade det här genom ett stort såll, och sen tog man ett sådant som hade mindre nät, och sen sålde man det, och sen till slut så tog man en vanna, och vannan är ju ett kar som har en sned kant i ena ändan, så att då slängde man upp säden i den här vannan upp, och då åkte agnarna, blåste de bort ifrån kornen, och kornen blev kvar i vannan då när de åkte ner rakt ner, medan man hade alltså lite blåst som gjorde att agnarna blåste ut. Och det här var ju ett sätt att tröska. Sen det annat var ju det här med vandringen.
Du får bara fråga, hur såg en slaga ut?
Det var
en stor hammare, klubba.
Det var två stycken stora klubbor som var, eller stänger, kan, om vi nu uttrycket mycket enkelt, som var ihop, snörda med varandra, med i led, en led. Och här uppe i Stockholmstrakten och så var det utan läder den här, man har ihopknutet i regel, eller något grovt hamprep eller någonting. I Småland, vid kusten av det, så var det ålskinn. Som, för det var ju segt och så. Så att det var ju där man knöpte. Och Roslagsslagan, det är en längre pinne på 2 meter. Och en på 1 meter som är ihop, kan vi säga. Och då den där på 1 meter, den slog man då i backen, satt i säden då och höll den där. Slagan från Småland och vissa andra sträckter, det var en klump på ena. Så att det var tyngre ena, den här 1-metersbiten då, hade en klump ute på den som gjorde att man träffade bättre. Det var...
Och alltihop gick ut på att skilja agnarna från vetet.
Just
som det står i Bibeln.
Ja, sen hade man ju då också större gårdarna och det här, eller gårdarna, de hade ju en vandring som man tröskade med. Det var ju ett tröskverk där hästen eller oxarna gick runt. Ett verk där det var stora kugghjul och som malde eller som särade det hela från varandra. Och de här, jag vet att på Uddbygård så har det funnits vandring.
Hur länge fick stackars hästen gå där runt? Det var klart.
Jag har funderat på hur fasiken, om de inte blev snurriga och stark, utan gubben som gick efter.
Men de kanske bytte håll ibland?
Nej.
Det gjorde de inte.
Nej, utan den gick runt.
Kan det röra sig om timmar?
Ja, det berodde ju närmast på hur mycket sed man hade.
Ja, det förstås. Eller till gubben svimma.
Ja. Till andra världskriget, då hade alla gubbar en hatt på sig. Inte, de gick just inte barhuvade som man gör idag.
En hatt med brätten.
Ja. Och den kan vara rätt solkig. Men de hade en hatt på sig så att de skyddade sig mot solen.
Ja.
Och ska man då gå till början på 1900-talet så var det ju fult att sola. Kvinnorna skyddades ju väldigt för att vara solbränd. Det var ju bara jobbare. Så det var ju inte fint.
Men de kunde ju bli yra i bollen i alla fall. Trots
just
att de hade hatt.
Ja. Och en annan produkt då man pratade om, det var ullen då. Då åkte en kvinna runt i länet och lärde ut hur man skulle spinna ullen med 2 trådar samtidigt.
Mm. Och det får jag fråga, det här med tröskverk. Du sa det var slaga och det var vandring.
Ja.
Och sen kom trösk.
Sen kom det tröskverk som man trampade. Och det var ju helt revolutionerande, tyckte man. Och den här ställdes upp på ett säteri i Bo ute i Värmdö på ett gods där. Och sen fick man åka dit och titta på det. Och då var det en som satt och trampade. Och man sa då att den här maskinen, den kan utvecklas så att man kan även ha hackelsemaskiner, slipstenar och andra jordbruksmaskiner som man kan göra. Efter den här prototypen då som tröskverk kan man tänka vidare i de banorna och att ha tramper och dra slipstenen. Den, istället för att som du och jag eller andra människor, jag vet inte om du minns och jag har stått och vevat för hand.
Slipsten? Innan,
ja.
Nej, men jag har sett bilder. Ja. Man trampade kyrkorgeln.
Ja, just det. Och det hade man en särskild
utbildning. Trampade, ja.
Just det.
Det var mannakraft först, ja. Mer eller mindre.
Men vilket, här kom kvinnan in. Här fick hon lära sig också då att spinna med 2 trådar. Och på 1870-talet så kom centralkommittén för hemslöjdens främjande gjorde hembesök för att lära ut vävkonsten, korgmakeriarbeten och konsten att göra halmarbeten. Det var för att höja husslöjden. Vissa av de här halmarbeten och korgmakeri, det blev ju ofta gubben som gjorde. Men fruarna, de tog ju hand om ullen.
Och det var hushållningssällskapen som...
Ja, det var hushållningssällskapen.
Organiserade det.
Ja, de var med i ett hörn hela tiden. Det fanns ju, som jag sa här, centralkommittén för hemslöjdens främjande. De hade ju samarbete med hushållningssällskapet.
Kan man säga att på den tiden så fick man utbildningen på hemmaplan? Senare så fick man gå på hushållsskola och lantmannaskola och allt vad det var.
Ja, det kan man nog säga definitivt här. Här åkte man ut och samlades i byar och sånt.
Det var ju
och lärde ut
ett enkelt sätt.
Ja, det var
de hade inte möjlighet att resa bort,
nej,
förstås.
De hade aldrig nått hela den här gruppen, nej, på annat sätt.
Nej, just
det. De kunde inte vara borta i en vecka eller det.
Och nu fick de öva sig på sin egen ull också, föreställde
ja,
jag mig.
Ja, just det.
Så fick man både arbeta och lära
ja,
sig samtidigt.
Och ta vara på ullen på ett rätt vettigt sätt. Och det här var ju inte bara ullen. Man hade anställt ett antal agronomer, som jag nämnt förut här, för att ge råd till jordbrukarna i bättre fårskötsel, i linets odling, dess rötning och beredning, och samtidigt bättre odlingsmetoder. Men här kom ju också kvinnan in i bilden, med linet då, att vara med och arbeta på det. Och de här var ju också agronomer, de var ute och lärde upp bättre hur man skulle dika och dränera ängar och åkrar. Och som i Tyresö då, Bollmora mosse är utdikat. Och
var ligger den?
Ja, där simhallen ligger.
Jaha.
Övre Kärre vid Rundemar dränerades en gång nu igen. Fåtmarker utav ett hästhagskärr är ju ett kärr som namnet säger. Så det har ju dränerats naturligtvis. Och allt det här har ju skett på 1800-talet.
Sen så gick det väl till överdrift. Man har dränerat så mycket så att vissa växter har nästan försvunnit.
Ja, vissa dränering har ju försvunnit också. Och sen gjorde man ju propaganda för att anlägga humlegårdar. Och man hade då sett att såna här hade funkat på Gotland. Och då ville man här i Stockholms län också i Tyresö. Men tittar man på karta här från Tyresö, på Tyresö slottsområde, på kartan från mitten av 1700-talet, så står det ju att det är en humlegård utsatt där. Så att det fanns redan på mitten av 1700-talet humlegård i Tyresö. Men det var tydligen inte vanligt någon annanstans.
Humlegården i Stockholm har väl fått sitt namn också av att man hade humlor där.
Ja, visst. Och humle.
I en stor park. Och humle också.
Ja, humle är det ju frågan
om. Ja, humle. Det var inte humlor.
Nej, humle.
Humle som man kunde göra öl av.
Ja, det var det var frågan om.
Ja, humle.
Sen att de behövde humlor till det hela. Det var inte helt fel att de pollinerade hela.
Nej, just det. Det var både humle och humlor.
Ja. Och sen, som du var inne på här, så hade ju hushållningskap ordnade tävlingar i jordbruksföremål. Och det var handmjölkning då, som jag sa här. Ja. Men det var också slotter med lie. Och ja, det var i plöjning också. En sån här plöjningstävlan ägde i mitten av 1800-talet rum på Enskede gård.
Resultat av plöjningstävlan, första pris tog Edvin Andersson i Bo. Han blev först i plöjningstävlan, plöjde bara raka på, det ska ni tro. Resultat av plöjningstävlan, här i Sota har väl aldrig plöjt så bra. Leve han, bra, 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 kom ni fram och hämta priset.
Man kan också se att det var såna här tävlingar och det, alltså de här tävlingarna, det var ju en utställningar också. Man samlade ihop folket och då kunde man alltså visa på de här nya rönerna som tröskverket och så vidare. Sen efterlyste man också den här tiden bättre redskap för vissa grejer. Man plöjde ju bara med en order. sån här som man använder idag till att ta upp potatisen med. Alltså den trängde ju inte ner i backen. Så då gick man ju ut och efterlyste med en tävling den som kunde komma på med ett bättre sätt, som en plog som kunde tränga ner i backen.
Det finns ju jordbruksutställningar nu också. Jag tänker på någonting stort i Jönköping. Det börjar på E.
Ja, då, det finns där. Och det är... Ja, det kommer.
Ja, det kommer.
Jag kom på senare att den heter Elmia.
Vissa år går den nu på maskiner, andra år går den nu på djur. Så att det är olika tema, olika år i Jönköping. Så att det finns fortfarande kvar.
Mm.
Jag tänker på Martin, han var inte gammal. Han var väl inte mer än, jag tror inte han var mer än 14 år eller någonting. Då åkte han ensam ner på en sån där jordbruksutställning till Jönköping och tittade.
Martin, det är alltså Eriks son.
Ja. Som jag har nämnt vid ett annat tillfälle så var det ju vissa Tyresöbor brydde sig inte. Andra Tyresöbor tog till sig verkligen utav de här kunskaperna. Det var ju två som jag då kan direkt peka på. Det var ju kyrkoherden Kilblom som tjänstgör i församlingen på 1856-1877. Och det var arrendatorn på Udby, alltså grannen till prästen. Han var ju på Udby mellan 1861-82.
Vad hette han, sa du?
Vidblad.
Ja, det är han, ja.
Kilblom då på, som var kyrkoherde. Han planterade ju oerhört mycket fruktträd och det. Det gjordes om då till friluftsgård, så högg man ju ner alla äppleträd och plommonträd och plommonsnår och sånt.
Kilblom bodde på Alby alltså?
Han bodde på Alby i prästgården idag som man har kafé och...
Ja. Och Vidblad, vad gjorde han?
Vidblad, han tog ju jordbruket till sig och byggde upp nya hus och byggde allén. Och han tog ju kunskaper om hur man brukade jorden och den typen. Det fanns ju Tyresöbor som verkligen var intresserade också. Och det kanske var fler i Tyresö, det vet jag inte. Men jag kan inte peka på något mer, men... På 1880-talet så kom det agronomer som anställdes som skulle ut och lära jordbrukarna hur nötboskapen, att man
måste undvika inavel.
Inavel heter det, ja. Inavel är besättning, utan man måste nyttja tjurar från annat håll. Och korna var ju väldigt, väldigt små också på 1800-talet. Kvarnägaren av Bransens bouppteckning nere från 1800, början på 1800-talet när han dog där, 1830 eller vad det var nu, 42, hade han ju ett visst antal kor. Men så tittar man ju på lagorn där de var, och då förstår man ju, här kan ju inte ha varit några stora kor, utan här var det ju små kor som måste ha för rum i den här lagorn. Mm. Det är alltså den grunden som finns kvar nedanför. På höger sida, om man kommer från Udby kiosk och ner mot båtklubben då, så ligger det ju en stor grund
på
höger sida. Nedanför backen, ja. Precis där. Och det är ju gamla lagorn till kvarnen.
Mm. Jag vet att Erik har sagt att han bytte tjur vartannat år. Ja. Just för att slippa inavel.
Ja. Det var ju också, vissa år så var det ju välja nödår och andra år var det ju goda skördår. Och vissa år var det bra för viss skörd och viss nödår för andra. För att man var ju väldigt beroende av jordbruket. Sverige importerade ju inte som vi gör idag, att en massa grönsaker och allting från andra länder. Och det här på slutet av 1700-talet, början på 1800-talet, då propagerade man ju för potatisen.
Just.
För att man skulle ta sig an de här jordpäron som det hette. För att det var en väldigt bra produkt. För där hade man ju inte odlat det. Där visserligen hade ju han då vad heter han nu som...
Jonas
Ahlströmer då kommit och fått in potatis. Men allting tar ju tid. Och det gjorde det för att få det här med potatisen att fungera också. Utan istället så var det ju en annan produkt i Sverige som spelade en väldigt, väldigt stor roll.
Rovor.
I jordbruket. Det var rovorna.
Jaha.
Och rovorna, de gick ju använda. Man kunde koka dem, man kunde steka dem som mat. Man kunde ha dem som en viktig råvara till korna. Man hackade dem då och gav korna. Och roverna gav ju också rovolja som man kunde använda till lamporna. Så att roverna hade ju en stor betydelse. Och rover odlade man ju ända in på 1940-talet i alla fall. Farmin la upp stor hög då med roverna och sen täckte de så att de inte skulle frysa.
Vad täckte han med då? Sågspån?
Nej, inte sågspån. Utan det måste ju vara något halm och... Det får vi forska i, hörru. Det får vi ta och forska i. Det har jag aldrig funderat över. Du får inte ställa såna svåra frågor.
Nu har jag googlat på det. Och det var halm som man la uppe på. Och det var isolerande. Och gärna så skulle man lägga lite jord uppe på det. Och då skulle några halmstrån sticka upp närmast marken och i toppen. Och det skulle fungera som ventilation till hela anordningen. Fiffigt värre.
Ingen dag utan att man lär sig något nytt.
Nej, just det. Nej, men det. Och lär man sig inte så får man försöka lära sig i alla fall. Och som jag sa så var det vissa år som var dåliga och så vidare. Så att man kan se att 1831 så fick pastorsämbetet Hyrsocken en allmän kungörelse där de vädjade om att man skulle skänka pengar. Och under prästens anteckningar i kyrkböckerna här så står det här i tydligt kan man se att han vädjade att församlingsbon skänkte en större eller mindre gåva till det behövande. Och det som önskade bistå med en gåva kunde anteckna sig i sakristian. 1852 hade Tyresöborna skänkt 47 riksdaler och 4 skilling till nödlidande i Värmland. Men sen då, några år senare så var det Småland, men då skänkte man ingenting till dem. För då hade man väl inga pengar.
Nej. Man var ganska givmild ändå och tänkte på sina medbröder.
Ja.
Utsocknes.
Ja, för att nästa gång var de själva.
Ja, till Finland har man väl också skänkt.
Ja, där skulle vi kunna prata en hel del om kriget där. Då.
Ja.
Andra världskriget. Finlands, där, för då har jag 1200 brev.
Oj, jag skriver upp det på listan. Hörru.
Det här var allt för den här gången. Men om några veckor så kommer det ett nytt program i serien med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. Nu önskar vi er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år 2018. Hej så länge. Vi hörs.